Hej och välkomna till podden om kyrkans kulturarv. Jag heter Anneli Tollerå och jag jobbar som kommunikatör i Svenska kyrkan i Norrköping. Och med mig har jag Johan Lambert. Jag är väldigt glad att ha dig här. Jag tror att det är många som känner igen dig, men för de som inte känner igen dig, vem är du och vad jobbar du med?
Jag är präst. Sen ett år tillbaka så är jag präst i Linköping, men dessförre så var jag då präst här i Norrköping under 20 års tid. Så att jag var präst i Olai i 5 år och sen i Navestad tingsta i 11 år och sen de 4 år i Borgs församling, mycket i Kimsta. Men sen ett år tillbaka så är jag präst i Landeryds församling i Linköping med Landeryds och Sankt Hans kyrkor.
Ja, just det. Och du har ju ett väldigt speciellt intresse och det är ju därför du är här. För du älskar ju allt med kyrkans kulturarv och historia. Och vi har ju spår av dig. Jag jobbar ju i Sankt Olai kyrka mycket. Och vi pratade ju lite innan här, du och jag. Vi ser ju spår av dig. För du har ju lagt lappar lite överallt kring våra inventarier. Hur gamla de är och lite grann sådär historia kring dem. Hur kommer det sig att du är så intresserad och tycker att det är viktigt att ta reda på vad vi har för saker och dokumentera där i kyrkan?
Vi har ju väldigt mycket i våra kyrkor. Vi är nästan bortskämda med att vi tar det för givet. Dels så tycker jag att det är vackert. Det är mycket vackra saker. Börjar man sedan nysta med det så är det mycket intressant historia. Med att både vem det är skänkt av eller vilket sammanhang det är skänkt och så. Och sen också detta att det hör ihop med gudstjänsten, hur vi smyckar gudstjänsten så att det blir vackert, både för människor men också till Guds ära. Och att vi så genom generationer har man velat göra det vackraste och det finaste för kyrkan och i gudstjänsterna. Och därför tycker jag att vi har jättemycket vackert. Och då tycker jag att en del av arvet med saker är ju att då används, visas, hålls vid liv. Likaväl som att det finns en glädje att kunna använda arvegods hemma. Det hör väl varje gång på antikrundan. Använd matsilvret, använd matservisen. Mm. På samma sätt att vi kan använda mycket av våra saker. Men då ett ansvar att använda det med förnuft och att inte fördärva och förstöra. Det gäller att ha en stor kunskap om hur vi kan använda.
Men tycker du att vi har den här kunskapen då?
Till och från. Mm. Jag tycker att det finns mycket nonchalans. Det finns både nonchalans och en okunskap. Och vi är bortskämda. Vi har väldigt mycket i våra kyrkor. Vi har, tack och lov i Sverige då, varit förskonade ifrån krig, revolutioner. Så det finns väldigt mycket i våra kyrkor. Bara detta liksom att vi är ju, alltså, Sverige, vi har ju mest medeltida skulptur i Sverige. Vi finns mest i världen. Dels på grund av att vi inte haft krig, katastrofer. Reformationen var mycket skonsam. Man byggde på kontinuitet i Sverige. Också det att Sverige har varit fattigt. Vi har inte haft råd att slänga ut och köpa nytt. Och vi har svensk vinter, svensk klimat, både trä och textil bevaras ganska bra i vårat svalare klimat. Medan man nere i Frankrike, Italien haft det varmare, men också man haft en rikedom, man har kunnat slita ut och köpa nytt.
Men låt säga en vanlig människa som är måttligt historiskt intresserad men ändå bemöder sig om att gå till kyrkan och vill ta reda på vad finns det här, kan jag få se? Är det lätt, tror du, att få komma in och se och höra om våra föremål?
Pratar man med en person så finns ju möjligheterna. Sen är det viktigt att saker och ting förvaras på ett både säkert och korrekt sätt. Det är ju värdesaker och därför så både att det ligger, att det förvaras inlåst, det är kassaskåp, eller att det här med textiler, att det ligger i lådor och så. Sen kan ju saker visas och därför så tycker jag man ska vara noga med att man tar vara på möjligheterna, att man bestämmer ett möte med präst eller vaktmästare och ber att få se det. Det går ju inte att bara droppa in här som helst, men det finns ju en stor bredvillighet i att möta och många kyrkor, tänker jag, när man ute och åker och sådär, att det är ofta en stor stolthet i att vilja visa.
Och, men Svenska kyrkan är ju inte ett museum, tänker jag på. Och vi har ju inte just den expertisen. Men hur tänker du att på vilket sätt kan vi visa upp kulturarvet om vi inte är ett museum?
Det är jätteviktigt att vi inte är ett museum, utan just att det är kyrka. Men vi har ett ansvar och vi lyder under den svenska kulturminneslagen i hur saker och ting ska vara både säkert inlåst och det ska finnas inventarier, förteckningar och så.
Finns det många som tycker att vi inte ska visa upp för man är lite rädd för kyrkstölder och sådär?
Det finns hela gradskalan från både det här att man blir väldigt rädd att det ska vara riktigt inlåst. Så att, och då tycker jag faller man i ena diket, för då försvinner saker ur medvetande och då tycker jag lite av att saker och ting dör, att det inte finns. Sen finns det åt andra hållet där man då tycker att det här är till för att användas och då ska det användas så länge det finns. Och på så sätt ibland så brukar jag lite raljant eller lite tillspetsat säga ibland till när jag har en guiding, visning eller när jag utbildar kyrkvärdar att det största hotet emot våra kyrkliga föremål är egentligen prästerna. För det är vi som kan använda det och ibland finns det präster som kräver att få använda saker och ting. Men att för visst kan saker och ting användas, men med försiktighet. Sen finns det de sakerna som vi behöver lägga en lapp på att se men inte röra. Och då får man nöja sig med att dra ut lådan och titta på det. Och på med de vita vantarna och titta och beundra och vara glad över att vi har saker från 1400- och 1500-talet kvar.
Varför tror du att så många som blir intresserade just nu idag av historia och våra föremål och Antikrundan och allt på tv?
Antikrundan är ju en kunskapsspridare. Men också detta att vi reser ju mer. Man ut och åker och droppar in på ett museum i Rom eller i London och ser. Och då kanske växer ju också intresset av vad vi själva har. Jag har också mött människor som har varit på ett museum i Florens eller i Paris. Och när man pratar med guiden där så säger de att du går hem och titta på museet eller i din kyrka i din hemstad. Och hem till Linköpings domkyrka för där finns det och det. Och det är häftigt när folk säger jag var nere i Florens förra veckan och guiden där så att jag skulle gå in i domkyrkan där hemma och titta.
Och jag tänker så här att det är inte så lätt för en vanlig människa att veta vad som finns. För vi har ju inte som museerna kanske alltid kataloger eller liksom ordning.
Det är väldigt olika också i kyrkorna hur det exponeras. Huruvida det finns en kyrkobeskrivning. Huruvida kyrkvärdar, präst, andra liksom pratar om sakerna. Eller det är också vilket tillfälle går man i kyrkan. Vid vissa tillfällen kan det vara att man går en vanlig söndag och då är det den och den med saken eller det silvret som används. Och då kan man säga, wow, vad vackert, vad var det här? Och att man då får gå fram till prästen eller kyrkvärden och säga, hej, kan jag få titta närmare på det här?
Tror du folk vågar göra det i allmänhet då?
Det är många som gör det.
Det är det.
Det tycker jag. Mm. Så säger stopp, vänd på det. Kan jag inte få se, hur ser du ut på ryggen idag? Kan jag få titta på det här? Till exempel, sen är det olika hur man tar vara på historia. Jag var under några år i Kimsta och i Kimsta har vi ju massor roligt i skåp och lådor med tanke på att det finns Lövsta slott och flera andra gods och generositet i socknen där. För 1,5 år sedan så gjorde vi minne över Emily Pipe, sista ägarinnan på Lövsta slott. Och det var ju tillfällen när vi då kunde plocka fram altarduka från 1700-talet. Det var ett av de få tillfällen när vi faktiskt använde med saker från 1705 och kyrksilver från 1600-talet och så. Så det är också hur man tar vara på vissa högtidstillfällen. Och då signaleras det också att är man nyfiken så. Och det är också att få se sakerna in action. Att inte bara gå just det att man inte går och tittar på saker och ting i en monter, vare sig en monter i en kyrka eller på ett museum, utan att man får se med saken hänga på prästen och när ljusstakarna står på altaret och ljusen brinner.
Mm. Ja, för det är ju ganska unikt att sakerna befinner sig fortfarande i sin naturliga kontext, ja. Brukar jag tänka på. Det är ju skillnad mot ett museum. Ja, jag tänker vilken oändlig potential Svenska kyrkan har med alla sina skatter. Och jag känner nog själv att jag funderar mycket på hur vi ska nå ut med allt och berätta om allt och kunna visa allt och ha kunskap själva om allting. Jag tänker att det är tur att vissa kyrkor har såna entusiaster som du, men det är inte alla kyrkor som har det. Borde man ha något mer strukturerat i Svenska kyrkan eller någon speciell roll som har koll, kan berätta eller inventera?
Det är väl svårt att säga någonting generellt. Som jag själv har tänkt så har man väl passat på i samband när det varit kulturnatten i stan eller det är något jubileum. När Tingsta kyrka var vägkyrka så kunde vi visa upp vissa saker ibland. Så att jag tror att det är bättre att göra i vissa tillfällen. Då att man både när jag tjänstgjort i domkyrkan eller i Sankt Olaj, att man vissa söndagar säger att högmässa och sen men halv ett så är det guidning i kyrkan också. Att man gör vissa tillfällen. Sen är det ju olika hur pass nördig och intresserad man är. Och jag tycker det är kul att kunna lyfta fram. Så det är lite beroende på som sagt, vilka entusiaster vi har i vår kyrka. Och det finns ju, framförallt tänker jag mycket bland vårt kyrkfolk. Vi har kyrkvärdar som sitter på en stor kunskap om våra kyrkor och som också kan historien bakom. Det här skänkte sig den, eller det är min farmor som har vävt den här duken. Det är, jag vet att det här skänktes till minne av den och den. Och då har man ju också, då får ju också historien ansikten i att man kan veta att det här skaffades eller skänktes i samband med det och det. Att då är det inte bara föremål till sig som är vackert, utan det har en speciell roll i kyrkans eller i socknens historia, att det skänkt eller använt vid dem och någon tillfällena. Någon kommer in i kyrkan. Både jag och min mamma har använt en brudkronan. Och då är det inte bara brudkronan i sig som är vacker, utan att det också att det har en plats i människors liv och egen historia.
Mm. Det där du berättar om nu, det känner jag igen jättetydligt, att det finns entusiaster, ofta kyrkvärdar som du säger, eller kanske anställda som har koll på allt. Och sen, men jag tänker så här med lite fasa att man brukar ju säga att folk blir äldre och att kunskap försvinner med de här entusiasterna. Vad tänker du kring det?
Och därför är det ju viktigt att entusiasterna, att vi lyssnar till den äldre generationen. Den kunskapen som finns skrivs ner. Att det är jätteviktigt att ansvarig präst, kyrkvärd, att det skrivs ner i inventarieböckerna. Att man gör en extra sida och skriver ner de här kuriosa berättelserna.
Man kanske till och med ska prata med kommunikatörerna.
Det kan man göra. Och det är det här som, går vi tillbaka till TV och Antikrundan, så hör man då experterna där säga att skriv ner det här, intervjua den som du har fått den utav, så att kunskapen, så att det finns kvar, att det dokumenteras.
Precis. Ja, och ibland så har vi ju förlorat kontexten kring vissa föremål. Nu tänker jag på Antikrundan, det var ju det här fallet och som hade diskuterats för bara ett par veckor sedan med prästen och vaktmästaren som kommer med en dopskål till Antikrundan som de tar ifrån kyrkan och vill ha reda på vad är det här och värdera. Vad kan man säga om den snackisen? Har du några tankar?
Ja, jag blev lite stel när jag såg det på Antikrundan. Visst kan man förstå att man vill veta om. Men att då, jag tycker att det blir en riktig okunskap när man kommer med en 1600. Man visste att det var 1600-tal. Man visste att det var värdefullt. Då kan man inte komma med en silverskål i en vanlig papperskassa. Inte ens inlindan i en handduk.
Vad säger det om Svenska kyrkan?
Ja, här är ju en del av den här bristande kunskapen, och jag tycker inte om att vara paragrafryttare, men vi har en kulturminneslag som säger att saker och ting får inte flyttas ifrån sin plats, och platsen är då som regel då kyrkan. Det får inte lämna sin ordinarie plats, det får inte lämna sin kyrka, och det är ju av både försäkringsskäl av vad hade hänt ifall någon hade sneglat i den där och någon hade snott cashen. Så att det är ju en risk med sak. Visst vill man ha en sak värderad, men då får man be folk komma till kyrkan. Sen kan ju saker införflyttas. Och jag jobbar ju själv med Linköpings slotts- och domkyrkomuseum. Och vi lånar in och vi vill, och jag är mycket mån om att vi har en relation med kyrkorna i Linköpings stift och vi lånar in saker till utställning. Men då pratar man med församlingen. Församlingen måste be om tillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen är generös, där finns experter, man är hjälpsam, det är inga elaka byråkrater. Om vi då hjälps åt mellan länsstyrelsen som ansvarig myndighet, museerna, kyrkorna. För det är också, man utsätts ju också för en risk. Ibland så när man får reda på att en skål, den här dopskålen som man, silverskålen som används som har använts som dopskål i över 300 år, när man får reda på att den är värderad till 1 miljon, törs man använda den fortsättningsvis? Hur ska man göra? Och tyvärr också detta att det kan ju också fästa, sen är det väl också, dels så kan det fästa en uppmärksamhet som gör att man gör tjuvar, skurkar, oärliga, uppmärksammade på vad som finns. Vi hade ju tråkigheten i Skärsins kyrka för ett par somrar sedan när det var inbrott i kyrkan. Man bryter sig in i sakristian, man bryter sig in i kassaskåpet och det enda man tar är de båda brudkronorna. Man rör inget 1700-tals silver utan det är de två brudkronorna. Och då inser man att då är det beställningsjobb. Så en fara också med att komma med en träängel och en dopskål från 1600-talet i en kasse. Man utsätter och också att, jaha, då vet man att det och det förvaras i den kyrkan och så risken att det blir ett inbrott, ett beställningsjobb.
Men blir det inte en paradox då? För att vi är stolta över kulturarvet. Vi har kyrkvärdar och präster och entusiaster som vill visa upp att vi har. Och det är ju allas kulturarv. Mm. Det är ju inte kyrkans kulturarv. Men så visar man och då pekar man på vad som finns och att det är värt mycket. Hur tänker du kring den paradoxen där?
Det är en paradox. Mm. Och för jag vill ju både att man ska vara medveten om att saker och ting är värdefulla. Men samtidigt också då att saker och ting har inte ett, ta en dopskål till exempel, så egentligen har det inte ett ekonomiskt värde, för det finns bara en dopskål. Det är den, och det är den kyrkans skål som har använts, där har alla barn och vuxna, den har använts vid dopen i 300-400 år. Och det där i ligger ju också värdet, att den har varit i aktivt bruk just där. Så visst har en prislapp. Men det värdet som den har för den socknen går inte att varken jämföra eller värdera.
Du nämnde ju Slotts- och domkyrkomuseet i Linköping. Och vi har ju haft en korkåpa från Sankt Olai utlånad under hela hösten. Och den korkåpan säger man ju är Sankt Olai kyrkas största skatt, anser många i alla fall. Den är ju tillverkad i början på 1500-talet och den har varit i ljuset lite grann nu då i och med utställningen och att vi har pratat om den i församlingen. Och du har ju väldigt mycket kunskap kring den här korkåpan. Varför är den så spännande, den här korkåpan?
Just att mycket av textilier vi har, visst det finns en hel del medeltida i våra kyrkor. Det finns i Linköping, i både domkyrkan och i Vadstena, så har vi en del saker som är broderade, tillverkade i klostret i Vadstena, som ju var Sveriges skickligaste textilverkstad under 1400-talet. Vi har också, eftersom vi har haft mycket kontakter med Tyskland, så finns det mycket textilier ifrån Tyskland eller Flandern. Så där. Inte så mycket från England. Men här i Sankt Olai då så finns det en maffig, en häftig kåpa på mörkröd sammet fylld med broderier, guldbroderier, små guldpaljetter broderade med blomknippen, änglar och bilder på Jungfru Maria och lite av Jesu lärjungar.
Ja, den är ju otroligt maffig. Man kanske nästan kan säga prålig, men den är, alla blir ju hänförda, ja, som ser den. Alltså,
den är jättehäftig.
Ja.
Och för många år sedan när jag var i London, så på, när jag kom in på Victorian Albert Museum då, som är det stora, om vi säger kombination, om vi slår ihop på det historiska museet och historiska museum och nordiska museet i Stockholm, så får man Victorian Albert som ett av världens största museer. Där kom jag in och får se en kåpa som, här hänger en syskon till Olaus kåpa. Som, då hänger det som ett av toppnumren då i deras utställning över medeltida textilier. Aha, tänkte jag. Och började snoka lite. Och då vet vi att det finns fyra ungefär likadana. Och Olaus kåpa är alltså tillverkad i London. En av de bästa ateljéerna. Man vet kanske inte exakt vem som har tillverkat den, men det är ändå London verkstad. Jag säger verkstad för att det var en stor tillverkning. Det var inte bara några tanter som satt och brodde, utan det är proffsateljéer.
Hur vet man detta då?
Ja, i det här fallet, på den här kåpan, så finns det faktiskt rebus. Att det finns faktiskt den som har broderat den, eller verkstaden, man kunde väva in till exempel en rosenkvist och thornbird och en tunna, att man kunde ha som blommor, symboler, fåglar som påminner om tillverkarens familjenamn. Och man vet alltså att det här är tillverkat i London. Sen vet man inte hur kåpan har kommit. Det vi vet är att Olaus kåpa kommer till Olaus på tidigt 1600-tal. Johannes Botvidi, Norrköpings son, som blev fältpredikant, fältprost hos Gustav II Adolf. Från 1617 så var han predikant hos kungen och var med ute i 30-åriga kriget. När han kommer hem på 1600, sent 1620-talet, så har han med sig den här kåpan ifrån, och då har det svenska armén varit i, tror jag, Preussen, då gränsen mellan, det får vi säga nuvarande Polen, Litauen någonstans där, och har då med sig den här kåpa hem som är krigsbyte. Då har svenskarna vunnit något slag, och vinnaren i ett slag hade rättigheten att få plocka med sig konstskatter och så. Så det är inte tjuvgods, utan det är ärligt förtjänat i samband med kriget då.
Men då har den alltså beställts ifrån Preussen då?
Troligtvis, troligt kan det ju vara en kyrka eller kloster då i trakten där i Preussen som har beställt den från ateljén i England. Det kan också vara krigsbyte, att det redan där, att det var genom krigsbyte den hade kommit till Preussen. Men det kan också vara beställt ifrån England till någon kyrka eller kloster i Preussen.
Men kan vem som helst beställa en sån här kåpa på den här tiden, eller hur kan man fundera kring vem som kan ha beställt den en gång?
Det fanns under CV 1400-talet. Man tror alltså den är tillverkad före. Det finns då den kåpan som nu finns i London, tror man är tillverkad 1493. Så Olaus kåpa är alltså samtida där någonstans. På den här tiden så ett kloster köpte aldrig en kåpa, eller en kyrka köpte sällan en kåpa av församlings egen kassa, utan oftast så var det någon familj, någon förmögen person som beställde det, och för att skänka till sin kyrka eller skänka till det klostret som familjen hade kontakt med.
Det måste ha varit en förmögen familj och fin kyrka, tänker jag.
Precis,
med den här
det var värdefullt redan då. Sen ska man väl säga under den här tiden att materialen var otroligt värdefulla, men handarbete värderades ju inte på samma sätt. Men visst, det var riktigt dyrbart. De var riktigt dyrbara även i när de beställdes. Så att nej, det är de yppersta som har råd att hosta upp pengar i att beställa och köpa och skänka en sån här sak. Därmed så såg man ju också då i samband med krigen värdet till de här sakerna, och så det plockades ju med, och i samband med krigen så fältherrarna hade ganska bra koll på att när man intog en stad, vad som fanns. För man visste ju att man hade 24 timmar på sig att plocka på sig vad man ville ha som krigsrovet. Och så det ibland kunde till och med ha beställningslistor på vilka saker man ansåg att det där är de finaste sakerna, de vill vi ha med oss hem.
Men hur tänkte man när man tog med den hem till Sverige? Var man intresserad av att dokumentera var den kom ifrån? Eller var det bara värdematerialet man
ville ha? Jag tror att det är värdematerialet. För det finns inte dokumenterat vilken kyrka som den är hittad eller plockad från.
Var lite annorlunda på den tiden.
Absolut.
Idag hade vi ju gärna velat veta.
Ja. Men, och Johannes Botvide då kommer hem efter kriget, så blir han utnämnd till biskop i Linköping. Men han skänker den inte till domkyrkan, utan han skänker den till sin barndomskyrka, och då är det Sankt Olai. Och alltså så finns kåpan och har sen då 1620-30-tal använts och förvarats i Sankt Olai kyrka. Mm. Nu för tiden får den inte användas. När jag för 20 år sedan kom som präst i Sankt Olai så fanns inte kåpan i Olai kyrka. För att långt tidigare så hade man upphängd, så den exponerades i sakristian. Så gjorde man på 1940-talet. Så eftersom både den här kåpan och ytterligare en korkåpa från 1600-talet och ett par med saker förvarades så illa här i Norrköping, så fanns de här sakerna på skyddsförvaring på Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Men vi då renoverade kyrkan 1998, så byggde vi om sakristian och det tillverkades en möbler så att sakerna kan förvaras på ett korrekt och säkert sätt. I dagens läge är det största hotet emot våra textilier i dagens läge, det är ljus och det är damm. Och därför så ska ju textilier förvaras mörkt, svalt och liggande så att det inte hänger och belastar.
Mm. Ja, numera så förvaras den ju väldigt fint. Den är ju utbredd i en låda i sin fulla liksom,
den ligger helt bredd. Platt. Den ligger helt platt.
Med papper emellan, så det är väl fukt.
På ett linnetyg. Ligger den.
Ja,
och sen då så har man silkepapper ovanpå så att det inte ska komma där. Men nu då, ett halvår så för jag sitter ju med i styrelsen och jobbar med Domkyrkomuseet. Domkyrkomuseet kontaktade Olai och sen då så kontaktade kyrkorådet länsstyrelsen, och med det då så fick vi då att kåpan är utlånad och är då, visas snyggt i en monter med lagom belysning, och den ligger platt på en stor skiva i en monter, så den syns jättefint på Domkyrkomuseet.
Den gör ju det. Det har ju varit jätteroligt att se kåpan i det här ljuset. Ett museum har ju liksom en lite annan möjlighet ändå. I Sankt Olai kyrka förvaras den ju bara, men här visas den ju verkligen upp. Mm. Alltså, den är ju väldigt fin.
Sen är det ju nu, och just det här att i Norrköpings så är det bara Olai som har något så här gammalt av textilen av kyrkan här i stan. Tack vare att när ryssarna kom hit till Norrköping 1719 så kom ryssarna på insegling. Ett fåtal personer försvarade staden, större delen var fega och stack. Ryssarna intog Norrköping ganska lätt. Borgmästarenkan Kristina Spalding, denna dam är en idol för mig. Hon tar med sig tjänstefolk, skyndar till Sankt Olai sakristia, plockar med sig denna röda korkåpa, engelska kåpan, en kåpa som är 100 år yngre. Man plockar med sig en 5-6 mässhakar och Olais jättefina 1600-tals silver. Detta plockar hon med sig. Traditionen säger att hon reser ut i sitt, de hade något hus ute på landet, där grävs det här nere i köksgolvet. När sen då
Hällesta bruk, jag tog reda på det för du och jag pratade ju.
Just men det var
Hällesta bruk.
Ja, det var någonstans uppe i skogen. Och sen då när Olai kyrka blev väldigt illa skadad efter ryssinvasionen, Johannes, kyrkan nuvarande hörsalen, var mindre skadad, så den kunde man reparera upp hjälpligt. Det tog 2 år innan Olavs kyrka blev användbar igen. Mm. När sen då Olavs kyrka blir användbar igen, då reser Kristina Spalding upp till Hällestad, gräver upp så plockar upp sakerna ur köksgolvet, lämnar tillbaka till kyrkan. Och alltså så finns de här godbitarna kvar i Sankt Olavs kyrka.
Det är ju en rådig kvinna alltså. Hennes historia är ju värd att berättas. Det är fantastiskt.
Ibland det här när man säger, om du blir bjuden på middag och skulle få bjuda 4 personer. Hon är nog en av de här som är det här civilkuraget, det här att och att hon 1719 var så väl medveten om både sakernas säkerligen både ekonomiska värde men också emotionella affektionsvärdet för kyrkan.
Just det, och hon och hennes man borgmästaren hade ju också skänkt ett par ljusstakar då i slutet på 1600-talet, så hon räddade ju dem också, de som hon själv hade skänkt.
Så det märks att det var en kvinna som var engagerad och verkligen brydde sig om sin kyrka.
Mm. Men kan du inte berätta lite grann om kåpans motiv här, vad vi ser på, nu tittar vi på tvillingen här, men ja. Där har vi. Mm.
Kåpan är alltså i röd sammet. Den är så som, när man viker ut den, när den då ligger utbredd, så är den ju som en stor halvcirkel. En kåpa, om vi jämför, vi präster kan ha antingen en mässhake som vi har samman när det är nattvard, då är det, den är ju som en poncho. Den är lika, den hänger ju på både fram och baksidan. Kårkåpan är en stor cap.
Mm. Ofta eller mantel nästan.
En stor mantel eller en cap. Ofta säger vi biskopskåpa eftersom biskopen ofta bär i högtidliga tillfällen. Men även en präst kan, det är inte förbehållet biskopen, utan även vi präster får bära en kårkåpa vid högtidliga tillfällen. Så vidare finns i kyrkan och det gör det ju och då på så den är största delen betyget är mörkröd sammet, och sen är det ett stort broderi i framkanten, det som liksom som blir framkant på det, där är det broderat med 8 utav Jesu lärjungar. Sen på nack, liksom högst upp på nacken, det som blir som lite som är som en, man säger ryggsköld, eller ursprungligen har varit en kapuschong, där är en bild på Jungfru Marias kröning, alltså att Kristus sitter och lägger himmelrikets krona på Marias huvud. Men på själva sen det här stora röda tyget, mitt på fältet så är det en bild på Jungfru Maria. Maria lyfts av 3 änglar, det är Marias himmelsfärd. Maria lyfts upp. Ytterligare ett par änglar broderade i guld. Jag kallar dem för Papageno-änglar, för så här brukar Papageno se ut i Trollflöjtens opera. Och så det är ett antal stora änglar, häftigt broderade. Man ser dem flaxa med vingarna. Och sen är det broderade blomsterknippen. Runt blomsterknipperna så är det som fullt av små guldpaljetter. Så man kan ju, visst, som tur var så är det broderat med guldtråd. Guld håller ju sig. Silver oxiderar, men guld håller sig väldigt bra. Sidenet håller sig skapligt. Det har matsat av lite i färg, men fortfarande finns mycket färg. Men, och även de här paljetterna. Så du kan ju bara ana så, guldtråd, guldpaljetter, siden i skarpa färger. Så den har ju varit ett
det finaste man kunde uppbåda.
Det har varit ett färgförverkeri.
En häftig frans finns ju också på den. Mm.
Just det, att själva den här ryggskölden uppe på axlarna på prästen då, är det då en liten lugg, en sidenfrans som är 2 centimeter hög då i gultrött. Gult, rött, grönt i schackrutor sådär.
Färgsprakande skulle det vara.
Och sen i som en liten högfärdsgrej då, så häng, i den här ryggskölden så hänger det också en lång slank tofs i silketråd. Jag sa att det fanns 4 på de Olavs kåpa, så finns då den här sidenfransen och sidentofsen bevarad. På de andra 3 kåporna som finns bevarade, finns alltså endast då 4 i världen bevarade. på de andra tre så finns inte tofsen och fransen kvar. Så jag är jävig, jag är lokalpatriot, men jag skulle ändå vilja säga, jag tycker nog att Olaus kåpa är den av de här fyra som är i bäst skick och mest i originalskick.
Ja, broderier och alla maffiga motiv i all ära. Jag måste säga att jag blev nästan mest imponerad eller intresserad av, det finns en knapp som ser ut som ett lejon. Det är en metallknapp eller någonting. Och den har motivet av ett lejon. Och det är en sån här liten detalj som jag tyckte var rolig.
Ja, det är ju små, som sagt, spännande detaljer att hitta på den.
Mm. Ja, med det så får vi nog tacka för oss, för podden börjar lida mot sitt slut. Och vi har en mailadress, det är kulturarv@svenskakyrkan.se. Och ni får gärna höra av er om ni har ytterligare frågor eller om ni har idéer på vad vi ska ta upp i podden framöver. Så vi får tacka för att ni har lyssnat på oss idag. Ha det bra!
Tack!